Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Maten och livet med Valdén och Diadonna. Julskinka, sill och köttbullar är kanske vanligast på de svenska julborden. Men vi dyker upp med mera grönt. Vi tipsar om våra bästa grönkålsallader och andra fräscha kålrätter som passar perfekt med övriga julmaten.
Jenny planerar även att göra sill på svamp och tipsar om ost- och solrosbollar som även jag är sugen på att testa. Och kanske du med?
Diana, vad har du ätit för något gott sen sist?
Jag har faktiskt varit i Växjö, i min hometown, min födelsestad. Och varit hos min farbror. Men Jenny, jag kan inte hålla mig. Innan jag berättar vad jag åt där så måste jag bara berätta en helt annan grej. Lyssna på det här.
Okay,
det här är så roligt, så stort för mig, för det är min första kokbok. Och min bok är utsedd till årets svenska måltidslitteratur i kategorin etniska kokböcker.
Nämen, grattis! Vad roligt!
Ja, jag är helt överlycklig. Det här liksom... Ja, men jag menar, den har inte varit ute så länge. Och så har jag vunnit liksom... Boken har vunnit första priset, ja men ever, som jag vinner ett bokpris. För jag har aldrig gjort en bok innan, så jag fick det här häromdagen, fick jag reda på det.
Grattis, vad kul Diana.
Alltså jag är så glad. Och jag ville så gärna åka upp till Stockholm, till Måltidsakademin där. För det är de som delar ut pris varje år. Och så kunde jag inte, för det kom liksom rätt tätt inpå. Så jag kunde tyvärr inte ta emot mitt pris, men det spelar liksom ingen roll, för jag är hur glad som helst, förstår du? Vilken lycka!
Gud, vad roligt!
Eller hur?
Ja, det är du verkligen värd. Den är så fin, din bok. Verkligen.
Ja, jag är faktiskt jätteglad. Jag har ju inte ens tänkt tanken att jag kommer kanske vinna ett pris med min bok. Det har inte ens funnits i mitt huvud liksom. Jag har bara tänkt, jag är färdigt boken, deadline, och sen så nu ska den ut och så ska den marknadsföras, och man hoppas liksom att folk köper boken och man hoppas att folk ska tycka om den. Men ett pris, Jenny, det var liksom bara, va? Så helt,
vad kul. Det är du så värd.
Tack. Ja, det var riktigt häftigt igen. Faktiskt.
Vi är sponsrade av appen Pow the Food Hero. Pow är en app som riktar sig till föräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Och det känner man ju verkligen till. Jag minns ju när framförallt en av mina barn, när han var liten, så var det väldigt mycket tjafs kring matbordet och tjat på att han skulle äta upp allting. Och kunde ibland vara en utmaning att verkligen få honom att få i sig det där som man tyckte var extra viktigt. Men nu finns det ju en lösning för sådana här tråkiga situationer med mycket tjat kring matbordet som faktiskt påverkar hela familjen. Det är då appen Pow the Food Hero, och den är ett verktyg som hjälper föräldrar att få barnen mer intresserade av mat och äta det som är på tallriken. Så helt enkelt mer matglädje och mindre tjat. Och en gladare familj runt matbordet. Och vem vill inte ha det? Pow the Food Hero i sig är en superhjälte som är speciellt framtagen för att tyckas om av barn som är 2-5 år. Och i appen så hjälper barnen honom att få energi för att tillsammans ge sig ut på äventyr och fullfölja hans uppdrag. Och det vet vi ju alla. Energi, det får man ju genom maten man äter.
Pow innehåller 3 enkla steg som kommer få ditt barn att äta maten på tallriken samtidigt som du som förälder sparar tid och energi i vardagen. Så steg 1. Nu kommer ditt barn att lära sig att man måste äta olika saker för att få rätt energi, precis som sin superhjälte. I steg 2. då kommer hela familjen aktiveras i matlagningen. Recepten i appen, de är barnvänliga, hälsosamma samt väldigt pedagogiska, just för att avdramatisera olika typer av mat för barnet. I steg 3, nu är det äntligen dags att äta. Här kommer barnet få hänga med sin hjälte. Barnet behöver äta maten på tallriken för att Pau ska få energi till att utföra sina äventyr. Och hur gör ni då? Jo, ni tar en bild på tallriken och när barnet äter suddar barnet själv ut maten på bilden, vilket fyller Paus energidepåer. Då kan han slutföra äventyret samtidigt som ditt barn fått i sig det den behöver.
Och appen, den laddas enkelt ner i mobilen eller paddan och innehåller barnvänliga recept som aktiverar hela familjen i matlagningen och sparar tid och energi åt dig som förälder i vardagen. Appen Pow the Food Hero kostar endast 49 kronor per månad och första månaden är helt gratis så att man kan prova på och se hur det funkar för just din familj. Kika på Pow och hans värld på Instagram. Där heter han Pow_food, det vill säga POOW_FOOD.
Det som är lite roligt då, man blir lite så här, aha, så nu när jag googlar på min bok, så här på Adlibris och Bokus, ja men då har ju alla de fått in det, årets kokbok, häftigt.
Kul!
Så nu hoppas jag de skickar ett diplom till mig som jag kan ha någonstans här hemma.
Sätta upp på hedersplatsen, bredvid spisen.
Bredvid kaminen då. Ja, ah, nej, bredvid fläkten där i spisen.
I ja, köken. Är det jag menar?
Ja, såklart.
Ja.
Inplastad. Och,
precis.
Ja, ja. Helt rätt. Det ska jag göra. Nej, så att jag var bara tvungen att få ur med det här. För jag tänkte, nej, jag kan ju inte vänta tills du har berättat vad du har ätit och jag har berättat vad jag har ätit.
Utan nej, varför ska du vänta på det för?
Nu kör jag.
Ja.
Skitglad. Och utöver det priset då så var jag i Växjö och signerade böcker. Och då var vi på besök hos min farbror. Och för mig är ju det det närmaste jag kommer min pappa liksom. Så att det är liksom för mig, när vi är där så blir det mycket så här balkankultur. Och det är en helt annan grej för barnen att få uppleva det. Så att det blir så himla roligt när vi kommer dit. Då ska ju de liksom så här, vi säger så här, vi ska inte äta men det lagas ändå mat. Vi får med oss otroligt mycket mat när vi åker därifrån. Allt från... Du vet, jag kan berätta mer sen, men vi får alltid med oss sjukt många väskor med mat som de odlar själva då i sin trädgård.
Mm-hmm.
Så att, och så Nicky och Jordan tycker det är så himla roligt att det är så himla mycket Balkan liksom, du vet det här. Man tror folk inte är mätta. Så att vad vi blev bjudna på där, det var en lunch då. Och det var en sån här klassisk potatis- och köttgryta som jag inte ätit på jättelänge. Som då var kokt på deras egen potatis och deras egna bönor. Och så hade de lite kött i som de hade kokat med. Och sen såklart vegeta och paprikapulver. De två stående smaksättningarna på Balkan. Och jag tänker, det här kanske inte du vet. Men en typisk gryta i Makedonien heter alltid manja. Och jag tänker på
det. Är det riktigt?
Ja.
Det betyder ät
på italienska. Det är därför jag alltid vet kommer liksom, det var ett av de italienska orden jag lärde mig först i stort sett, för att jag tycker det är så härligt, för vi säger så här, vad ska vi äta? Mangia blir svaret, men då blir det antingen så här, mangia med potatis eller mangia med kött eller mangia i ugnen. Alltså förstår du, man har alltid det som ett samlingsord. Så att när jag kom dit så var det så här, idag ska vi äta mangia med potatis, och det var då deras egen potatis. Ja. Tänkte det, har jag nog inte sagt till dig.
Nej, men det har du nog inte.
Väldigt italienskt i uttalet. Jag vet egentligen inte var det kommer ifrån. Så att det var jättespeciellt. Dessutom är för att min farbrors fru är sjuk. Men hon ville så gärna bjuda oss på mat. Så att hon ställde sig och lagade den här grytan då. För att vi skulle komma. Och mina barn, de är ganska nära dem. Så här, vi brukar bo över hos dem. Alltid när vi är i Växjö så sover vi hos dem. Men inte denna gången då, för att hon med infektioner och så, då valde vi att bo på hotell. Men riktigt härligt. Och så därifrån åkte jag med kvittenmarmelad. Jag åkte med egenodlade bönor, aroniabär, vinbär skickar de med. En hel surkål, Jenny, som hon hade lagt in, fick jag med mig, farbrors fru.
Oj.
Ja, och sen också skickar de ut Petracchi till att gräva upp de sista jordärtskockorna i trädgårdslandet. Så att vi kom hem med en hel så här kartong med jord och jordärtskock.
Ja, oh, härligt.
Och sen också så här, som de har torkat kvittenblad som hon tyckte jag skulle göra eget te på.
Gör man te på det?
Ja, så att det var tydligen vad min farbos, hennes pappa drack bara kvittente. Mm.
Eller, vad gör man det då?
Nej, men hon torkar blad från kvittenträdet och sen så hackar hon ner och torkar och sen strimlar och sen dricker hon det med te. Som te.
Jaha! Liksom. Ja,
jag har aldrig smakat
det. Är det kvitten då eller?
Jag vet inte, jag ska smaka och testa.
Mm, för kvitten doftar ju, alltså det är ju något helt, alltså jag kan säga så här, jag skulle kunna, alltså jag drömmer om en parfym som doftar sån färsk, välmogen kvitten. Alltså jag skulle köpa den any day. Alltså det är en fantastisk doft.
Vet du vad jag skrattar nu, Jenny? Det här är helt otroligt. För när man gick hem till kompisarna när man gick i grundskolan i Växjö, då hade ju folk så här doftljus, eller man hade någonting som doftade gott i rummet. Det var ofta sån här rums sån doftspridare.
Så här, ja men sån här artificiella, alltså en plastburk, och så var det någon som såg ut som en sån tvål där i som släppte lite hela
eller
tiden.
Hur? Ja. Men vet du vad vi hade i bokhyllan,
kvitten?
Ja.
Det, ja, men det är självklart.
Och jag var bara så här, men varför har vi ett päron? Pappa, varför har vi ett päron i bokhyllan i vardagsrummet? Du vet, mina kompisar undrade ju, varför har ni frukt i, liksom, har ni inte det i köket eller fruktfat? Och jag var tvungen att fråga mina föräldrar, varför, ärligt talat, varför har vi kvitten? Åh, oh, kom och dofta och gnugga, det doftar så
det
gott.
Det luktar
och
så gott, alltså. Kvitten luktar något helt, det är ju som en blommigare doft. Eller en blommigare pärondoft, ja, kan man säga. Nästan mitt emellan så här, gula, mogna äpplen och väldigt mogna pigelinpiggiga päron. Ja. Och sen så liksom mer parfymigt. Alltså,
men man fick inte röra, doft, man fick bara röra om man skulle dofta så på det. Men man, äta, det gjorde vi ju inte. Det var ju så.
Nej, men det, alltså, de måste kokas. De är jättesträva.
Ja, det finns lite olika, men de ska kokas, göras kompott eller någonting. Och det är,
ja,
det är
men
väldigt
precis.
Gott.
Och det är också väldigt gott till, ja, surprise, ost.
Ja, advent. Det är klart, kvitten, marmelad och sånt är ju gott.
Ja, men
det är så roligt.
Ja, kvitten är fantastisk.
Jag skrev om det här även i min kokbok, just om kvitten. För att det är så udda att växa upp med. Och jag tycker det är så roligt att du säger, hade du fått välja en parfym så hade, alltså det, du är ju lika knäpp som
Jag har vissa sådana saker som jag älskar doften på. En är kvitten och en är violer.
Mm.
Och då pratar vi inte sådana artificiell violdoft, utan jag menar alltså riktiga violer. Alltså det finns få saker som doftar mer fantastiskt, tycker jag.
Men vet du vad, det är många som inte har smakat det. För att jag gjorde ett event en gång, fick jag göra ett jätteroligt uppdrag. Jag skulle tolka en tapetkollektion. Så skulle jag laga en trerättes middag till gästerna utifrån tapetkollektionen. Och då var det en tapet som var med kvitten på. Så då gjorde jag en dessert med olika komponenter. Gjorde någon sån här typ hasselnötsbräck. Och sen gjorde jag någon mascarponekräm. Och sen hade jag då kvittenkompott till. Och det var nästan... Ja, men jag tror att det var 95% där som aldrig hade ätit kvitten hela sitt liv.
Oj!
Mm.
Ja, vi har kvitten på när det är säsong. Inte varje säsong, inte varje år ska jag inte säga. Men vi har haft det ganska många år.
Ja, ja,
det är så himla fint.
Ja, det är det. Men Jenny, vad är det godaste du har ätit? För mig var det ju manja då.
Ja, manja, manja.
Manja, manja.
Du ätit. då måste jag faktiskt säga någonting otroligt klassiskt och traditionellt. Jag har ju ätit en helt vanlig, hederlig wienerschnitzel. Fast då inte wiener, för wiener får man ju tydligen bara säga om det är på kalv. Så hade jag varit i Tyskland så hade de slatt mig på fingrarna och sagt nej, schweinerschnitzel. För jag gjorde den på fläskkött. Men schnitzel helt enkelt.
Ja. Man börjar tänka på tyska. Så fort du säger wienerschnitzel så är jag inne på att börja prata tyska med dig.
Jag också.
Men jag ska nog passa mig, för det var ju... länge sedan vi läste tyska.
Jag brukar säga att jag pratar bara tyska när jag är onykta. och det är jag inte just nu. Jag är väldigt nykter just nu, så jag kommer inte prata någon tyska.
Men hur åt du den då?
Nej, men jag bankar ju ut det här fläskköttet i väldigt, väldigt, så att det blir väldigt tunt. Tycker jag är lite succéfaktor där. Och jag gjorde ju inte som när man gör tonkatsu och gör med panko ströbröd, utan jag gjorde med helt vanligt svensk skorpmjöl, som det heter.
Har du skorpmjöl hemma? Så det trodde jag
nej, men jag köpte det för att jag skulle göra detta.
Ja, ja, ja.
Alltså, annars så brukar jag stå och göra eget ströbröd med liksom, ja, men, torka bröd i ugnen och sen köra i mixern.
Ja.
Men jag köpte faktiskt skorpmjöl för att göra den här. Jag är så sugen var jag på det.
Men då kör du mjöl, ägg, skorpmjöl eller?
Ja, exakt. Ja. Exakt. Och det, köttet måste vara väldigt, väldigt tunt utbankat. Och sen så att jag köpte hel, väldigt mager fläskkarré.
Mm.
Det får inte vara massa fett insprängt, för det blir lite fel liksom i köttet. Men väldigt mager bit hittade jag. Och sen skivade jag redan den i tunna skivor. Och sen så bankade jag de här tunna skivorna. Man kan ju också använda sig av skinksnitzel till exempel.
Mm.
Om man vill köpa färdigskivat. Och sen så, alltså, så ska det vara lövbiffstunt liksom.
Ja.
Och vände det i mjöl. Uppvispat ägg och då det här ströbrödet, eller skorpmjölet. Och sen steker då i generöst med olja och smör. Det gör man ju inte heller när det är pang. Alltså när det är tonkatsu, då är det bara i olja. Men jag hade också i smör. Och sen så gjorde jag mera smör. För då gjorde jag ett kapris och citronsmör med ansjovis i. Som jag då rörde mjukt med dem. Och bara massa citron att pressa på och sen så ugnsbak, eller ugnsrostade små potatisar och brysselkål som var liksom samma storlek. Så de kunde jag liksom poppa in i ugnen och köra samma tid.
Ja, vad smart.
Med olivolja. Mm.
Perfekt.
Så det var riktigt smaskigt. Jag kände jag var liksom verkligen sugen på liksom, bara en traditionell schnitzel.
Alltså jag vet inte när jag åt det senast heller, liksom schnitzel så. Jag har gjort panko.
Nej, men med potatis liksom. Alltså det är så himla gott tycker jag.
Ja.
Och så det där smöret. Och sen så blev ju, jag hade brysselkål hemma, så tänkte jag, men jag slänger in några i formen tillsammans med potatis. Så det blev ju jättebra.
Ja.
Och köra det ihop.
Ja, ja. Det är, alltså rostar man potatis i ugnen så vill man ju inte på något sätt sätta in en plåt som inte är full med grönsaker. Alltså man måste på något sätt fylla ut med någonting annat. Oavsett vad du har för grönsaker hemma så brukar jag alltid slänga på. Bara för att, i och med att jag har en rätt bred ugn. Min är ju bredare än vanligt, så min plåt är ganska bred. Så att alltid när jag rostar potatis så är det alltid liksom massa lök eller brysselkål. Eller någonting annat. Och då kan man antingen äta det till eller så sparar jag det till nästa dag. Liksom. Men man ska ändå maxa plåten, eller hur?
Fast jag gjorde faktiskt inte det i en plåt, jag gjorde det i en ugnsform. Alltså jag tycker vi äter, alltså jag tycker vår familj äter inte så mycket just nu. Alltså jag går lite i olika perioder beroende på hur hungriga barnen är. Det är väl lite olika tillväxtperioder de är också.
Ja.
Liksom. Just nu går det inte kopiösa mängder mat, sen ibland så går det åt mer mat. Så jag hade inte en hel plåt, utan jag hade liksom en ugnsform. Men det blev jättebra och supergott. Det ska inte ligga för tätt i formen. Nej. För att då blir det för mycket ånga i, och då blir inte potatisarna och brysselkålen så krispig. Utan det ska ju vara lite luft emellan så att det får liksom plats att cirkulera lite också. Men det var faktiskt väldigt smaskigt. Och så det där smöret, det är ju liksom pricken av iet. Alltså kapris, sardella, citron, alltså, och smör. Det kan ju inte bli fel.
Nej. Den brukar jag faktiskt, just den du pratar, fast jag, med sardella, kapris och så, brukar jag och schalottenlök göra till julbordet.
Vad har du det till då?
Till rostad palsternacka. Så jag rostar palsternacka i ugnen. Lite honung, olja och lite salt och så rostar jag det i ugnen. Och sen så fräser jag på så att löken, du kan ha schalottenlök eller gul lök, så att den blir lite mjuk. Och sen ner med hackade sardeller och kapris. Och sen toppar jag. Så lägger jag upp då palsternackan på ett snyggt avlångt fat. Och sen så toppar jag med det här sardell- och kaprisröran ovanpå.
Mm.
Det blir så himla gott för palsternackan är söt. Och sen så får du det här salta från sardellerna. Och men sen kan du bara ha lite persilja på eller någonting annat gott. Supergott till julbordet.
Mm. Och där gled du ju väldigt, väldigt snyggt in på det vi har bestämt vi ska ha som tema idag. Dagens tema.
Och det är ju helt enkelt julmat med mycket grönt.
Ja, vi kan ju alla köttbullarna och skinkan. Det är alltid andra vi vill liksom... Ja, men det är alltid där vi behöver mer inspiration.
Ja, men eller hur? Och jag vet inte hur det är för dig, men nu har ju vi... när vi... Alltså, vi brukar fira jul. Alltså själva julafton brukar vi vara hos Jonas föräldrar. Och så kommer även hans syster och hennes familj då. Och har varit så fram till ganska nyligen. Det har ju varit Jonas mamma som... Men hon har velat göra allting för hon tyckte det var roligt. Och sen så har vi haft med oss var någon komponent var liksom. Jag har alltid haft med mig, jag har alltid gravat lax och haft med mig hovmästarsås och sen så en grönkålsallad. Och sen så har Lotta liksom haft med några andra grejer. Men nu kände vi att nu får vi nu dela upp det lite mer. Hon börjar bli lite äldre och kanske inte orkar riktigt lika mycket som förr. Så då har vi bestämt att vi ska liksom ha med oss mer grejer, vi andra som kommer dit. Så jag håller faktiskt på att planera detta just nu och göra en lång lista på alla saker. Så det är lite roligt. Och likadant med på Lucia så brukar vi träffas ett gäng med kompisar. Det är vi fem familjer som ses varje år. Och då har vi alltid gjort så att alla har tagit med sig lite olika komponenter. Och jag kan tycka det är väldigt trevligt när man ses och man är många. Alltså speciellt nu så här vid jul och så. Att man tar med olika saker. Ja. Och jag tror att det är ganska många som gör så. Att man tar med för att man ska, för annars så blir det så otroligt övermäktigt för en person att göra helt julbord med både det kalla och det varma och risade malta och knäckebröd och snacks och godis och allt som det ska göras.
Det är mycket jobb, alltså det är ju mycket jobb samtidigt, så mycket kan du ju köpa färdigt, men det är mycket jobb.
Alltså man kan ju köpa allt färdigt om man vill.
Ja, om man vill. Men jag menar, just de här gröna rätterna är inte riktigt... Jo, du kan köpa grönkål, brunkål och rödkål på burk och så. Men just de här tillbehören är ju oftast de som... där får man ändå laga lite. Du sa grönkålsallad. Det kan jag tycka är så otroligt gott och fräscht med en grönkålsallad till... till det andra du serverar. Och där tänker jag så här, tycker det är så himla gott när du pressar över apelsinsaft och så lite olivolja och lite vinäger och så kramar du den här hackade grönkålen. Och
är det så du gör din grönkålsallad?
Ja, jag tycker det är jättegott. Ja. Och sen till det så brukar jag ha bitar av ädelost, för jag tycker det gör så himla gott med den sältan till. Och så måste jag faktiskt tipsa om en grej som folk lite glömmer. Och det är faktiskt krossad pepparkaka. Alltså helt grymma färdiga krutonger. Om du gör en julig sallad, som den här grönkålsalladen med apelsinsmak och gorgonzola. Eller ädelost. Och så bara ta och bara krossa pepparkakan grovt och strö över precis före servering. Det är... så himla gott och du får sån underbar julig smak.
För jag gör inte alls som grönkål. Det är roligt att vi har så otroligt olika grönkålsallader.
Hur gör du det?
Det är lite roligt. Ja, men jag gör ju jag finstrimlar grönkål. Jag kramar inte den innan, inte just denna. Och sen så har jag vad heter det? Jag gör som en caesardressing. Och sen så är det med krutonger och parmesanost. Och sen så är det med, granatäppelkärna.
Så då hade du grönkål och krutonger som är...
Ja, alltså krutongerna går ju på sist. Ja. Men det är ju alltså grönkål och sen så är det den här caesardressingen. Och sen så, som jag naturligtvis gör själv, för det är otroligt stor skillnad på köpa caesardressing och hemgjord caesardressing. Alltså det finns vissa saker som jag kan tycka så här, spelar inte så jättestor roll om man använder det ena eller det andra, om man köper eller gör. Men just när det kommer till caesardressing tycker jag att det är otroligt stor skillnad. Mm. Så där är det liksom verkligen värt att göra själv tycker jag.
Det är ju så enkelt att göra en caesardressing. Om man tänker sig att folk kanske inte orkar slå en bea eller känner att de tycker det låter komplicerat, så är ju caesardressing bara en dressing. Så att den kan man ju verkligen blanda ihop själv.
Ja, men precis. Ja, så det är ju egentligen, ja, men det är som en caesarsallad utan kyckling. Och sen så är det ju egentligen grönkål istället för romansallad.
Ja.
Och sen så granatäppelkärnorna som är annorlunda. För det är ju fortfarande parmesanen på krutongerna, caesardressingen. Men då grönkål istället.
Alltså det var ju två helt skilda sallader, Jenny. Helt
eller hur? Olika. För den här blir ju lite krämig. Och din, förstår jag, den är mer liksom...
Den är mer dressad med, ja, dressad precis, med vinäger och apelsinen. Och sen de här, alltså du måste på någon sallad, eller om du bjuder på någonting, krossa pepparkaka på. Du förstår den julfeelingen i smaken du får. Det är så gott.
Ja, men absolut. Och med ädelost kan jag tänka mig att det blir toppen.
Ja, det blir det. Vad har du? För sen tänker jag också att när man pratar just om de här goda rotfrukterna, det är ju ganska enkelt oavsett vad du väljer att rosta i ugnen. Jag menar, du kan rosta savojkål, grönkål, chips kan du ha, du kan rosta rotselleri, rödkål. Det finns så himla mycket morötter kan du också rosta och toppa med just att du liksom gör någon god liksom, topping, så som jag sa med de här med sardellsmöret och det med den hackade löken. Men man behöver inte ens göra det så komplicerat, för ta rotselleri till exempel med brynt smör som du sen mot slutet får i salviablad så att de friteras i smöret och blir så här krispiga. Så bara ha det här brynta salviasmöret på bakad rotselleri och hackade hasselnötter och gör lite fint med rucola eller någonting. Där har du en superfin och supergod grön rätt som faktiskt är också ett bra substitut, för den är lite matigare, just rotselleri.
Mm. Ja, men jag vet, en del gör ju, alltså, en del gör ju, för jag har sett en del som gör recept på rotselleri istället för julskinka.
Precis.
Att man gör den likadan som julskinka fast med rotselleri. Jag vet inte, eftersom jag inte själv då är vegetarian eller vegan, om man känner det behovet att det måste se ut som liksom ett köttoriginal på julbordet för att det ska kännas juligt. För annars så tänker jag att det finns så mycket härliga vegetariska saker som man ändå kan få in i julbordet. För jag tänker, jag tror det är få familjer där det är bara vegetarianer. Men jag tror det finns många familjer som det kanske finns någon som äter växtbaserat. Och sen så kanske är det många som vill äta mer grönt på julbordet. Ja. För man, det kan ju bli ganska kompakt med julmaten.
Mm.
Alltså om man ändå tänker på de här liksom julfavoriterna eller julklassikerna, så har vi ju sillen. Den är ju ganska kompakt. Det är dessutom fet fisk som ganska ofta ligger i en krämig fet sås.
Ja.
Och sen så har vi ju lax. Jag vet, det är jättegott. Men så har vi ju lax, och har vi gravlax med hovmästarsås. Hovmästarsås är ju i stort sett en dressing, liksom oljebaserad dressing.
Ja.
Och laxen är också fet. Och sen så har vi ju även en del äter, alltså rökt, varmrökt lax. Och så är det ägg. Alltså allt på det, även om det kalla känns fräschare på julbordet, för det tycker jag verkligen, så är det ju ändå liksom ganska fet och kompakt mat. Och sen så när man sen går över på det varma, då har vi julskinkan, där är revben, där är köttbullar och korv. En del äter leverkorv också, ät silta. Alltså det är också bara boom, allt är väldigt, väldigt kompakt.
Ja, ja.
Så jag personligen kan tycka, även om jag inte är vegetarian, jag tycker det är väldigt befriande att ha mycket gröna inslag med alltså grönt på julbordet som ändå funkar till de andra smakerna. Så istället för att liksom trycka 3 prinskorvar och 5 köttbullar, så kanske man äter 1 prinskorv och 1 köttbulle och så äter man mer av det gröna, för det känns lite lättare och fräschare i magen.
Men då har jag en grej som jag vill tipsa dig om och se om du tycker, hur du tycker det låter. Och det här är en klassisk surkåls Balkan style. Enkelt, supergott. Du kör strimlad surkål och du gör liksom en sallad på bara surkålen, och det enda du tillsätter, det är liksom lite raps eller solrosolja i den här strimlade surkålen, och sen så smaksätter du med paprikapulver, alltså söt paprikapulver, och så blandar du detta och du äter det som en sallad. Så det är egentligen, om du tänker dig, strimlad surkål med smak av paprikapulver då. That's it. Och så får du i oljan för att den ska få lite glans och lite liksom att det händer något med kryddan där. Den här salladen, Jenny, när någon serverar den, alltså jag åt den själv häromdagen, det är så otroligt gott. Och det är ett superfräscht inslag tycker jag, till ett julbord. Vanligtvis så brukar vi göra den här salladen och då värmer man också lite rakia, sån här hembränn.
Just det.
Sån här starkt sprit från Balkan liksom.
Din barndoms Alvedon.
Exakt. Då brukar man dricka det till på vintern med den här surkålssalladen.
Mm.
Du mår så bra när du äter den här och det är så mycket smak i surkål i sig. Jag tänker som när du pratar om din kimchi, att vi alltid har chili och annat. Vi smaksätter vår surkål när vi gör den här salladen. Då gör vi liksom det med paprika och chili.
Det låter jättegott.
Mm. Då mår man bra, då vet man att jag kan hantera den där feta fisken för att komma äta surkålssallad efteråt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Alltså kål, rent generellt på julbordet, är ju väldigt trevligt. Av tradition så har man ju olika kålsorter runt om i landet på julbordet. Du har ju rödkål uppåt i Sverige. Och sen har du långkål som är då gräddkokt grönkål på
gott.
Västkusten. Och sen så har vi ju brunkål i Skåne.
Mm.
Som egentligen är vitkål som är då tillagad med sirap och skinkspad. Då det är kål och det är grönsaker, så grönkålen är ju då kokt i grädde. Brunkålen är ju då kokt med skinkspad och med, liksom med fettet därifrån och har sirap också. Och sen har du rödkålen som också då är kokt med, tror jag, med skinkspad. Jag har faktiskt aldrig gjort det, rödkål på julvis som man äter uppåt i landet. Men det är ju ändå ganska tunga liksom kolrätta.
Ja.
Och det är inte någonting som gör så att man känner så här, åh gud, nu kändes det liksom fräscht i munnen, utan det är också liksom tungt på tungt på tungt.
Och sen har vi ju inga såser, alltså det är väldigt lite krämigheter.
Senap?
Ja, det. Och där kan du faktiskt ha, du kan ha söt, du kan ha starkt, du kan ha grov. Wow, vilken såsbuffé. Nej, men jag tänker, alltså brysselkål.
Hållmästarsåsen till laxen.
Eller hur? Men vi måste ju nämna brysselkål. Och där har man faktiskt möjlighet att, om man karamelliserar brysselkålen i ugnen med lite honung, man kan väl ha lite soja om man vill, och gör den riktigt krispig. För då tycker jag att det är gott om man serverar den kanske på någon... Nej, men om man gör någon yoghurtbaserad underlag, tänkte jag säga. Men om man till exempel mixar getost med crème fraîche eller yoghurt eller någonting. Och så har man den först på en tallrik och sen den här krispiga brysselkålen på.
Det är också så här, du tänker så.
Ja, men det är också så. Då får du någonting till den här brysselkålen. För du får det krispiga, det knapriga, den goda smaken. Men du har också den här lilla getosten som... Ge en liten smak ytterligare, men också att du får lite sås av något slag, vilket man inte har annars.
Jag tror inte, jag har nog aldrig funderat på att jag skulle behöva någon sås till grejerna på julbordet, för allting är rätt fett i sig. Annars brukar jag liksom fettet vara det som binder ihop tallriken. Och
alltså, du är rädd för fett, hör jag här nu på julbordet.
Nej, inte Jenny, alls. Nu ska fett är smakbärare. Nej, fett är smakbärare. Men grejen är att när man äter ett julbord... För jag kan tycka att det är egentligen den enda gången på de 365 dagarna på året som jag tycker att det är nice att äta saker ur en buffé. Jag gillar inte buffé.
Nej.
Jag är ganska anti-buffé.
Ja.
Men just julbordet är det ju så, man är uppväxt med det och det är tradition. Men jag har en annan sån här som jag tänkte jag skulle göra nu i jul istället för, eller kanske som ett komplement till de här tyngre kolrätterna. För jag tycker, för mig som är uppväxt med mamma, som, ja men du vet, mamma hon gjorde ju Alltså jag, ibland kan jag fundera på hur många timmar på dygnet hade min mamma under november och december när jag växte upp.
Många lät det som förra avsnittet när du berättade.
Nej, och då gick jag inte ens in på maten hon gjorde. Alltså hon satt Superwoman. Och stötte sin egen senap från liksom senapskorn från scratch. Alltså. Så satt hon ju liksom med en sån här balja med en sån här stor järnkula i mellan knäna. Satt hon och gungade den tills det blev senap till
sist. Helt fantastiskt. Jenny, ni borde, jag vet inte varför jag känner så för din mamma, men ni borde ge henne någon sån här, jag vet inte, något pris, ni syskonen, någon sån här hedersjulpris och hylla hennes
ja,
insats.
Ja, men det kanske vi ska, hedersjulpris, ja, det borde jag göra. Ja. Så du vet, hon gjorde egen sylta och egen leverkorv.
Ja, men du hör.
Och så hon liksom gjorde allting själv.
Och vi helt kallar galet. Oss matkreatörer.
Jag bara, leverkorv, jag menar leverkorv, ingen aning.
Hon bara, tjejer, åk hem. Jag fixar, låt mig podda här. Ja, men du förstår vilken stjärna liksom.
Ja, ja, men verkligen. Men hon är också anledningen till att jag får inte riktigt julfeeling om inte jag får brunkål.
Du är för brunkål.
Hon älskar brunkål. Ja, ja, men det gör jag absolut. Ja. Så att jag måste alltid göra lite brunkål. Sen är det nästan bara jag och hela släkten som äter det. Alltså jag och mamma då. Så att, men förutom brunkålen då så tänkte jag göra en rödkålsallad. Tänkte jag göra också i år. Mm.
Hur ska du göra den då?
Jag tänkte att den skulle vara lite så här pigg. Och så tänkte strimla rödkål. Och så tänkte jag krama den med lite citron, tror jag.
Mm.
Och sen så även ha i lite rödlök som är tunt skivad också i det här. Liksom rödkål, rödlök och sen så citron och krama.
Mm.
Och sen så tänkte jag nog ha på lite sån här sultanarussin, tänkte jag.
Mm.
Alltså de gröna russinen eller de gula. Och ha på,
så fint.
Tänkte jag skulle ha. Och sen så några örter och persilja. Och så lite så att det blir liksom så här fräscht. Men ändå känns lite juligt till de här tillbehören som är ganska feta på julbordet. För syra gör ju så att det tar liksom lite udden av att det känns tungt både i munnen och magen.
Men vet du vad Jenny, det som är så roligt att jag är ju inte uppvuxen med brunkål, med det här sirap. Sirap fanns liksom inte i
vårt
hem.
Så det var godis typ.
Ja, men eller hur? Jag är ju uppvuxen med exakt den salladen du pratar om. Strimlad rödkål varje jul med, fast inte
är det så?
Varje jul, men inte med citron. Ah, inte med citron utan med vinäger, rödvins eller vitvinsvinäger. Och sen så neutral olja, salt. That's it. Så, det var alltid. Den fanns på varenda julbord.
Jaha,
syrlig,
lite liksom. Som en röd pizzasallad kan man säga det nästan.
Ja, exakt. Och då, vi äter ju alltid det, den vanliga vitkålen resten av året. Men till jul så är det alltid den röda kålen som kommer fram då. Och det blir ju alltid så fin färg när den har fått stå lite. Den blir så här, dra lite åt det rosa hållet.
Och syran gör ju också att liksom färgen poppar ännu mer så att det blir ännu vackrare. Alltså jag slår ett slag för rödkålen. Ja. Vi ska äta mycket rödkål hela december tycker jag. Och januari, inte bara under... inte bara under jul, liksom själva julen.
Nej,
rödkålen
nej.
Är ju säsong. Egentligen så är det så att rödkålen kan man ju den skördas ju redan tidigare på hösten. Det är bara att folk får inte förstått att man kan äta rödkål även i oktober. Det kan man.
Men jag tänker också med grönkål. Jag älskar när man kommer och det är så här mängder av grönkål i butiken. Alltså nu här i december, vi äter pasta med grönkål och vitlök.
Ja,
vi äter grönkål till typ allt. Hela vintern här nu är ju bara grönkålspaj och det är liksom... Är det grönkål till allt? Ja, det finns. Alltså det är inte mycket som slår det nu under december månad tycker jag. Och där kan jag också tycka lite kul om man testar göra till exempel en grönkålspaj. Om man nu vill testa någonting annat så kan man smula ner lite fetaost i grönkålspajen. Eller kan man göra den klassisk med... Ädelost är det ju många som gillar till grönkål, men man kan byta ut pajdegen och ha filodeg istället så att det blir någonting annat än vad man brukar komma med. Och framförallt tycker jag man ska toppa med liksom mot slutet när du gräddar en grönkålspaj i med extra grönkål på toppen på slutet, för då får du ju grönkålschips.
Syns den mer eller hur?
Ja, den syns, men då får du ju smak av grönkålschips också, så då får du den här lite mjuka grönkålen i pajen och så får du de här krispiga frasiga som ger otroligt mycket smak. Sen kan man ju också tänka, om man inte vill ha grönkålschips kan man ju skiva rödlök och lägga synligt på toppen. För det blir också lite dekorativt när den är klar, pajen sen, med de här ringarna, röda, lila ringar blir det ju då.
Ja,
så
just
fint.
Det.
Rött och lila är ju, eller lila och grönt är ju en sån matstylisternas kärlek. Den färgkombo.
Ja, ja, men precis.
Mm.
Vi har ju en vegetarian i släkten. Mina barns kusin Klara, hon är vegetarian och hon har varit det i många år. Alltså hon är över 20 nu, va? 23, 4 någonting. Hon har varit vegetarian sedan slutet av tonåren. Så att jag brukar alltid göra gröna grejer till henne. Till julbordet.
Mm.
För att hon blir ju glad när jag gör det. Det är jag som gör det, men också för att min svärmor, hon är inte jättebekväm med att laga vegetariskt.
Men gör du då alternativ?
Som är juligt ska jag väl säga då.
Ja, men jag tänker, gör du alternativ då för köttbullar och så också?
Ja, men precis. Så gör jag vegetariska köttbullar. Och då använder jag inte vegofärs. För det tänker jag att det kan hon göra själv.
Ja, precis.
Alltså det vet ju hon hur man gör. Så jag brukar göra med solrosfrön och med ost. Så blir det liksom alltså ostiga liksom solrosfröbollar.
Jag tänker så att alla skulle gå på dem istället kanske. Typ att du får laga
de brukar många. Faktiskt bli väldigt poppis. För att de, alltså, för grejen är att i och med att det är så mycket ost i dem. Och sen så rostar jag sesamfrön, eller vad säger jag, rostar jag solrosfröna innan. Så de blir också lite så här nötiga. Man kan ju också använda mandel till exempel. Men jag tycker solrosfrön funkar väldigt bra här. Och sen så brukar jag använda mellanlagrad ost som är ribor. Så det är mycket ost i. Och sen när man steker så smälter ju liksom den osten och blir lite liksom så här brynt runt om.
Men är det bara de två ingredienserna?
Nej,
jag tänker ju fast det får du upp det till en boll.
Nej, det är massa andra grejer. Ägg och sånt
ja.
Också.
Ja, då fattar jag.
Men de brukar bli väldigt poppy. Så de får faktiskt också en väldigt bra konsistens för dem. Så det brukar jag göra. Och sen så brukar jag göra då den här salladen. Grönkålssalladen. Och det började faktiskt lite grann att jag tänkte att det skulle vara lite gott för henne. Och sen så blev liksom alla bara kastade sig över den. Så nu för tiden får jag liksom göra en jätteskål av grönkålssalladen. Ja, för alla vill ha mycket av den. Ja, men det är härligt. Och sen så eftersom hon då inte äter liksom allt det varma, för det är liksom bara köttfokuserat, så brukar jag göra någon rotfruktsgrej till henne sen som hon kan äta på själva istället för då köttbullarna och korven och så vidare. För jag tycker så här, jag vet, hon är ju 24 år gammal, men hon kan gå och köpa vegokorva själv. Alltså det är inget kul.
Nej.
Det får ändå vara lite speciellt för henne också.
Härligt.
Så då kan det vara att jag rostar morötter i olika färger, eller det kan vara, det var på liksom vad jag känner för just då. I år tänkte jag nog det skulle bli rotselleri faktiskt.
Det
är faktiskt väldigt likt det du sa. Med brynt smör och lite mandel och jag har skrivit ner vad jag skulle göra. Ska jag kolla?
Ja, kolla.
Vad var det jag skrev ner här jag skulle göra här till henne? Ska vi se. Så kollar jag mina anteckningar. Jag sa ju det, jag satt i orden den här jullistan.
Ja, du bara kan adda nu efter det här avsnittet några till kanske.
Ja, men precis. Jo, men jag tänkte jag skulle göra bakad rotselleri med vispat ponzosmör, vitlökspanko och pumpafrön.
Ja, vitlökspanko. Då fräser du vitlök
steker panko i vitlöksmör. Så att det blir så här gyllene och frasigt.
Åh, vad gott.
Så att det går inte in i ugnen, utan det liksom går på som strössel ovanpå.
Uh-huh.
Och så rostar det pumpafrön och sen så vispar jag ponzosmör.
Men jag är så med dig, Jenny. För vi hade en diskussion när jag sa så här, och det är så gott med lite vitlök i stuvad grönkål. Och då var så här, va? Vitlök till julafton? Jajamän, det går absolut.
Ja, det är klart.
Alltså jag bara känner...
Det är väl klart.
Härligt kompis, du är med mig här på vitlökssidan.
Ja, det är klart. Men vem gillar inte vitlökssill? Hallå?
Ja.
Eller hur?
Jag är ju en sucker för de här krämiga sillarna i vitsås och sånt.
Jag vet. Ja, alltså. Det tycker jag också är de godaste. Förutom Brantevik, den tycker jag också är väldigt god.
Ja, jag tycker den är lite överskattad.
Jaså?
Jag tycker alla pratar om Brantevik. Så första gången jag skulle äta Brantevik, vilket jag gjorde då i vuxen ålder när jag blev skåning där, så bara, var det här alla pratar? Du vet när du förväntar dig nästan som att du ska få världens resa i gommen. Så bara, ja, tack så. Det var gott, men jag vet inte. Jag hade nog förväntat mig mer så här, puff, i smaklökarna.
Okay.
Så jag tror jag blev lite besviken. Men sen går det inte att komma ifrån. Det är ungefär som oavsett hur mycket godis vi bakar eller gör till jul, så är ju en skumtomte alltid nummer ett liksom.
Ja, alltså det går faktiskt inte att ha en julafton utan skumtomten.
Nej, men det går inte. Det går inte. Och sen likadant med sillen. Spelar ingen roll hur många goda sillar man gör. Senapsillen. Alltså, man får inte ha en jul utan senapsill, enligt mig. Den är...
Kräftsillen brukar vara mest poppis, tror jag, på vårt julbord.
Nej. Ja,
hopp dit. Då är det ju sill som är smaksatt som, typ, har man smaksatt och kräftar, alltså med dill och så vidare, som ligger då i en krämig sås.
Ja, det är också gott med senap.
Men jag tänkte faktiskt att jag skulle ge mig på också då till Klara och se om någon annan vågar sig på det också, för jag vet att hennes kille, han är inte vegetarian, men eftersom det är hon som lagar mat så äter han mycket vegetariskt, så jag tror han kommer att passa på att bara frossa julmat nu.
Ja.
Men jag tänkte jag skulle faktiskt också ge mig på att göra svill.
Ja, det vill säga, med svamp. Alltså,
ja, men precis. Så lägga in svamp som man lägger in sill.
Mm.
Tänkte jag att jag ska ge mig på med portabello svamp då. Eller ostronskivling. Kanske ännu bättre ostronskivling. För jag tror det kommer att suga åt sig såsen ännu bättre. För den har ju liksom de här tunna, tunna skivorna. Där såsen kommer att åka in emellan. Hur? Tänker jag.
Det är faktiskt ett supersmid. Vissa gör ju på aubergine också. Att de har aubergine istället för svamp.
Jag tänkte jag skulle testa det. Jag tänkte jag skulle göra två olika.
Ja, men testa lätt med något. För att jag gör bara det om vi har en vegetarian, och det har vi inte i år. Vi är ju alltid hemma hos oss och firar jul. Men däremot så brukar vi ha julklappsspel, och vi träffas alla syskonen och kusinerna och så. Och då brukar vi variera, eller så att det går runt vem vi är hos. Och där har vi både en vegetarian och en vegan. Så då måste man tänka liksom lite extra när det är en vegan. Man kan ta ägg och den biten. Med smör och liksom de grejerna, ost och så försvinner ju. Men det är lite kul att ge sig på att testa de här. Men i och med att jag bara äter sill 3 gånger om året, påsk, midsommar och jul, så känner jag att har jag ingen vegan eller vegetarian så gör jag inte svill, som det heter. Det gör jag faktiskt inte. Men det är superbra tips om man vill testa.
Ja, nej, men jag tänkte jag ska ge mig på det, för att det hade faktiskt varit roligt.
Jenny, vet du vad? Du har lite dialekt idag, tycker jag. Har du hängt med folk från din hemstad?
Nej.
Ge mig på det. Jag hör, alltså, tänker, är det kanske jag som påverkar dig? För jag har varit i Växjö och börjat prata småländska, och sen så påverkar jag dig. Och du pratar lite mer dialektalt idag. Jag har tänkt på det flera gånger.
Alltså jag har ju varit i Blekinge, jag har varit och firat min svärfar i helgen.
Ja, du hör. Jag lovar dig det. För du har mycket mer så här, jag tänkte ge mig på det. Alltså jag vet inte, du får lyssna på det här i efterhand och så får du se. Jag tänkte 3 gånger nu, bara vad gullig hon låter som de i Växjö.
På riktigt?
Ja.
Ja, det var ju bananas faktiskt.
Jag trodde nästan att det var jag kanske nu skulle vara påverkad med småländskan i Växjö.
Men du pratar ju alltid småländska.
Nej, jag pratar stockholmska.
Ursäkta mig, har du tittat på typ TV4 eller?
Nej, men vet du vad, mina barn...
SVT, där de pratar
småländska. Nej, men jag blandar småländska med lundensiska. Och när man kommer till Växjö, Jenny, så gulligt de pratar. Jag kan tycka att jag kan prata gulligt själv ibland. Men när du kommer dit, ja, vi gör ju så ju. De pratar ju så här.
Ja, men jag vet. Det är alltså väldigt rart.
Det är så gulligt. Man blir så glad och folk låter trevliga direkt liksom. Helt underbart.
Men alltså min bästa, alltså när jag pluggade sociologi i Lund, så min bästa kursare där, kursarkompis Hanna Andersén, hon var halvdans, men hon var ju från Kalmar. Och jag lärde mig att prata som man gör i Kalmar av henne. Det var jättetrevligt.
Ja, det är helt fantastiskt dialekt.
Alltså, det är så himla skön dialekt. I mean, så underbar dialekt.
Det var liksom så här, när vi gick i Växjö nu, det var ju halva nöjet att bara lyssna på folk hur de... Alltså jag pratar ju själv småländska, det är ju inte det. Men där är det... De är snäppet vassare, kan jag lova dig. Ja, men det är rätt roligt också.
Du pratar småländska.
Ja, men sen också roligt när jag hör mina... äldre släktingar. När de pratar med en brytning, men de pratar ändå jättemycket småländska, förstår du, fast med en brytning. Det är så gulligt.
Ja. Ja, men det är härligt med dialekter, tycker jag. Det är underbart med dialekter. Man får inte, jag tycker synd också när man träffar människor som har bott i Stockholm länge, som där tror jag det är allra lättast att tappa sin dialekt. Jag tror inte folk gör det med flit, utan det är nog för att man kanske sällan hör sin egen dialekt, och man kanske är gift med någon som också är stockholmare och sådär.
Mm.
Och att det är lätt att man tappar bort liksom sin dialekt. Men jag tycker det är härligt när folk har dialekten kvar. Och det var helt sjukt. Jag var i New York och hälsade på min kompis som bodde där förut, Leila. Och hon älskar smink ifrån då, när det här är jättelänge sedan. Men då så älskar hon smink ifrån Face i Stockholm.
Mm-hmm.
Och kanske extra mycket för att hon bodde så långt hemifrån. Och hon kommer från en liten by utanför Uppsala, och så gick hon i skola i Uppsala. Och så gick vi in i den här sminkbutiken i Soho, ja, i New York. Och vi står och pratar med varandra på skånska. Eller på svenska, hon på sin liksom Uppsala-dialekt och jag på min skånska.
Ja.
Och så resten så säger han, killen som står där som expedit, han bara, tittar han på mig och säger han så här, alltså du är ju från Skåne. Jag bara, ja, pretty obvious. Han bara, ja, men alltså det låter som du är ju från, ja, men mot gränsen, mot Småland, Blekinge, men du bor typ i Lund.
Nej.
Jag bara, jo, ja, och det var ju när jag pluggade i Lund. Jag bara,
han satt den så liksom.
Jag bara, skämtar du med mig?
Helt otroligt.
Alltså, det var helt creepy. Jag tänkte, alltså, ja, men han måste ju vara typ någon sån här stalker, tänkte jag fast. Och sen så vände han sig till min kompis Leila. Jag sitter där på en sån här, och du är från Bärlinge utanför Uppsala.
Nej, men han måste ju ha någon grym talang som han borde tävla i.
Nej, men det var helt sjukt. Och vi bara, men vad är du för en läskig typ? Det är helt creepy. Han bara, nej, det är min största hobby. Jag älskar dialekter, sa han.
Ja,
jag lyssnar på dialekter och försöker liksom hitta var folk kommer ifrån hela tiden. Det är liksom det jag älskar mest av allt.
Helt otroligt. Jag bara,
okej. Visst var det coolt?
Det var faktiskt rätt roligt. Jag är ju sån alltid när jag åker i taxi och sånt, buss. Och när jag träffar folk så kan jag sitta alltid också och tänka så här, undrar vad de har för bakgrund, om de är hel del blandade. Så jag kan också sitta så och tänka. Och det är inte så lätt idag, för nu är ju så många uppblandade. Jag vet, mina barn skulle ju ingen kunna sätta vad de har för liksom farmor och farfar och vad alla kommer från i släkten. Men jag tycker också det är lite så här roligt med de som är framförallt lite blandade, att gissa vad folk har för ursprung. Så. Men ja... Nej, dialekt.
Nej,
men...
det var faktiskt helt sjukt.
Nej, det var ju helt galet. Dessutom
Leila, hon sa så här, ursäkta, men vadå, har vi gått i skola ihop? Ja, precis. Eller vet du, liksom,
känner du mig?
För då sa hon, alltså jag hade kunnat fatta om han sa Uppsala, men han sa lilla Bärling.
Ja.
Så sjukt.
Ja. Nej, men det är
faktiskt, det var jätteroligt.
Det är så intressant också det här med dialekter och hur man pratar. För jag vet att mina barn har ju aldrig träffat mina föräldrar, för mina föräldrar gick ju bort innan barnen kom. Så de har ju liksom inte riktigt hört min pappa prata prata. De kan ju, känner ju inte igen hans röst, och så de har aldrig träffat honom. Jag tror detta var 90-talet, så min pappa var med i radio. Jättelångt radioprogram med honom, säkert 40 minuter. Alltså ett helt radioprogram bara med min pappa. Och på något sätt lyckades min syster fick tag i de här filerna. Så skickade hon dem, så vi satt och lyssnade på den här intervjun då. Och Nicky sa, både Nicky och Jordan, men herregud, vi har aldrig förstått att han pratade så bra svenska. Vi har alltid tänkt att han gick ju bort, för de har ju träffat den andra släkten, alltså det vill säga min pappas syskon. Och då tänker de, men de har ju levt liksom 20 år efter pappa, liksom min pappa gick bort. Så då tror ju de att han ska vara 20 år sämre i språket, om man säger så. Att han skulle bryta mycket mer. Så de var, det var liksom så här, det var som en uppenbarelse för dem att få höra min pappas röst och prata då på svenska. Och framförallt att han pratade så himla bra svenska, de fick liksom inte ihop det. Och det var också så här för mig, ja, det är klart, det har jag aldrig berättat hur mycket han bröt eller inte bröt och hur mycket svenska. Jag har inte tänkt på att berätta just det. Men det var också något de tyckte det var så himla intressant att lyssna på det radioprogrammet. För det var ju egentligen första gången de hörde honom prata, så himla sjukt.
Men vad fint att ni fick tag på det. Det är en bit av honom som ni har fått tillbaks.
Ja, absolut.
Va?
Absolut. Han
var jättefin.
Det finns jättemycket. Så här, han var mycket med i intervjuer och tidningar och så vidare. Så vi har ganska mycket material så kring hans Ja, för att han kom så tidigt där på 60-talet. Så att, nej, det är så roligt. Och jag märker också liksom, ja, men som just det med dialekter, hur även om man har 5 fastra så pratar ju alla olika. Någon bryter mer, någon bryter mindre. Det beror ju mycket på vad de har jobbat med och vilka sammanhang och så. Men ja, det var faktiskt en härlig känsla att få spela upp den filen för dem.
Mm, det förstår jag verkligen.
Ja, galet.
Det måste vara fint för dig också ju. För
ja, här. Det är ju lite, du vet såhär, man, ja, men vänta, jag måste liksom ladda först och så. Sen så sa vi så här, vi lyssnar bara lite. Du vet, ja, för jag visste inte jag skulle ta det. Sen började det, så kunde man ju inte sluta sen. Så att det var, men då sa Nicky, jag ska lyssna på det en gång till när jag, det bara är jag liksom så. Och verkligen lyssna på allt. Men de var så förvånade just att språk, ordförrådet liksom, det var de inte beredda på.
Det... Ah, okej. Okay. Fast ofta är det så att man lär sig väldigt mycket av det nya språket ganska snabbt i början.
Mm.
Jag tror inte det är någon skillnad om man bott i ett land i 8 år eller 18 år.
Nej, precis.
För det man lär sig, det har man lär sig de första åren. Mm. Liksom. Tror jag.
Men jag tror också det... handlar om vem, har man jobbat med svenskar eller har man jobbat med andra invandrare? De bitarna spelar ju jättestor roll. Sen liksom har man, jag vet, pappa köpte ju alltid dagstidningen, eller kvällstidningen. Det var ju så här, så som jag är med mitt morgonkaffe var han, det var så här, åh, klockan 1 nu kommer kvällstidningen ut, eller klockan 3 då så skulle man till affären och köpa tidningen till honom. Det var liksom höjdpunkten. Och det är klart, då utvecklas ju ordförråd och språk när man läser tidningar. Ja, det var faktiskt häftigt. Så det var mycket sådana. Ja, det var mycket sånt nu i och med att vi precis har varit i Växjö, som många tankar, fina tankar. Glädje, boksignering, jättemysigt, träffade gamla klasskompisar som kom förbi och en klasskompis mamma kom förbi. Men sen har man också den här biten där man ändå ska ta sig igenom de här bitarna, men man ska till kyrkogården och tända ljus. Och, men man kommer alltid hem därifrån med värme och glädje och mycket mat. Surkål.
Hur ofta är du i Växjö?
Jag är där alldeles för sällan. Alldeles för sällan. Och det har ju att göra med att alla mina syskon är... Vi är ju 3 här i Lund och en i Trelleborg. Alla är i Skåne.
Hur kommer det sig att ingen bor kvar där då?
Det är väl nog för att mina föräldrar inte är kvar där. Så att vi har sökt oss till varandra liksom.
Ja.
Och då var ju Carina är ju gift och bor i Trelleborg och... har sin familj där och jag är gift med en lundakille och min familj här. Då blev det lite naturligt att de andra kom hit liksom.
Vad roligt ändå att du fortfarande kallar Petraki för kille.
Sa jag det?
Ja, sa jag det? Sa Lunda. Du sa jag är gift med en lundakille.
Alltså, ja, men det är ändå, ja, det är fint att du ser på honom som en kille.
Jag tänkte med att du träffade en lundakille och sen nu är du liksom gift med
en
man från Lund.
Ja, så får jag säga. Alltså tur du säger, jag säger nog det där ganska ofta. Är din man makedon när han är lundakille? Lundakille.
Ja, men det kanske kan vara extra påslag där på er fire hemma.
Ja, ja, ja. Nu kommer...
extra vedträ in i brasan.
Ja, herregud. Nej, men Jenny, jag tycker det var faktiskt superkul att höra din lilla planering där. För jag känner själv att jag blir sugen. Jag blev väldigt sugen på dina de här ost- och solrosfröbollarna. Så den känner jag att du får skicka
recept. Det receptet kan jag lägga ut.
Har du recept på det?
Jag har recept på det.
Ja, det får vi lägga ut. Eller vi säger att du får lägga ut. Du får jobba. Denna gången.
Jag får jobba, absolut. Nej, men de är faktiskt väldigt smaskiga. Och brukar faktiskt bli omtyckta även av de som äter de vanliga köttbullarna också. Så att det är kul.
Mm.
Och är då inte gjort på något... Det är liksom inte substitut på någonting. Utan det är liksom med ost och solrosbollar. Det är liksom inte så här vegoköttbullar. Utan de tycker jag liksom är värda för... får kallas det de är. Liksom.
För de känner jag nog att alla kommer vilja, eller många kommer vilja testa som ett grymt och gott tillbehör. Så det receptet kommer finnas på vår Instagram, vår gemensamma Instagram, Maten och livet podcast.
Det kommer ligga där. Och sen så önskar vi er en fantastisk vecka. Med, kanske gör ni också lite julplanering som jag. Jag brukar ju vara bra på sista minuten. Men just när det gäller julplaneringen tycker jag faktiskt att det är lite mysigt att gå liksom och finurla lite på det, ja, det innan. Det. Så man får komma lite mer i julstämning. Ja. Eller hur?
Och sen så måste vi också säga på fredag, helgtipset. Missa inte det, för då kommer vi med härliga ostiga tips i annan tappning.
Mm. Ja, men precis. Exakt. Då blir det inte ost- och solrosbollar. Nej, utan då blir det ju ostiga tips för till advent helt enkelt. Ja. Till alla härliga adventstillställningar som man antingen går på eller bjuder på eller bara har hemma med familjen.
Super. Mat är livet. Punkt slut. Vi önskar er en fantastisk onsdag. Ha det bra allesammans.
Ha det så fint. Puss och kram. Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.